Ja du, kom och skåne in.
Nu jävlar.
Vi gillar så tryggt i detta, kära lyssnare, att Bjäralven och Malmö tar hand om detta avsnitt 498 med Anna Nilsson och Niklas Sinton. Hallå, din gamle foxterrier.
Du kan bara kalla mig din gamle. Jag fyller ju faktiskt 40 år. Så det är bara...
Det är dags. Det är dags. Det är det. När händer detta då?
December, så det är ju långt kvar, herregud. Men,
är du decemberbarn?
Ja, men det ser man ju
så
på
mycket
mig.
Ett
sånt betabarn.
Mm, precis, ni är lite gråare i hyn, lite dödare i blicken.
Spännande när vi fick vårt andra barn som är född. Han skulle födas i januari, är född den 1 februari. Och då pratar folk och säger, då får ni ett A-barn.
Ja, det är det.
A-barn. Ja. Det har jag aldrig hört för. Sen kom jag på, nej just det, det är för att jag är född i december. Det är ingen som vågar Precis. Nämna ordet A-barn inför någon som är född i december.
Det här tycker jag också.
Men det är ju en grej ju. Och det är lite läskigt. Men, ja, men hur länge är det en grej? Liksom,
ja,
i några
alltså
år.
Exakt. Och hur många känner man inte som är födda liksom, på höst och på vinter? Om man bara, they seem to be doing just fine, liksom.
Ja.
Jag fick barn i oktober, så att det är inte heller. Det är ett G-barn, gissar jag då. Eller
ja, det är ett sånt regnbarn. Bara.
Mm, ett regnruskbarn. Ett halloweenbarn kan vi också
ja,
tänka
ja,
på.
För inte. Ja. Nej, men mig är det väl, jag känner att jag antingen har någon slags allergier eller liksom överkänslighet. Jag är inte allergisk egentligen, men jag är också som sagt snart 40. Och då ska väl allting sånt komma.
Då är man överkänslig mot livet.
Ja, antingen det eller så håller jag på att bli sjuk. Vi får se. Förhoppningsvis. Jag började ta allergitabletter idag, så vi får se om några dagar.
Ja, men jag tänkte precis fråga så här. Fan, det kan man ju liksom peta i sig lite så om man känner. Där fan gör nytta så gör nytta.
Men som är Loratadin och kostar nästan ingenting heller. Så
det... Nej. Slingar det efter när man springer på Ica, vet du.
Ja, visst.
Jag var ju med i podden för 2 veckor sedan med Linus och Glenn och var så här, det var ju Svampodd 500, jag blev ju sjuk och sen fortsatte jag och bara vara sjuk, grej efter grej.
Du har ju
grej
varit
grej.
Jättemycket sjuk på sistone.
Jag har varit så, och då var jag så här, men nu är väl det avklarat i podden så där. Jag kan säga att 2 veckor senare är jag, alltså du pratar, alltså jag är en annan kvinna nu än vad jag var 2 veckor sedan, för jag hade liksom ingen aning om vad som komma skulle. Jag har varit så inåt helvete dålig. Det var det dåligaste, det var det sämsta jag varit i mitt liv. Jag tar hellre en förlossning, 2 förlossningar än det jag hade liksom. Det var ja, men det var alltså, jag hade ju varit, det hade varit förkylningar och kräk och jävelskap innan, men sen bara stapplade på. Det var en sån satans bihåleinflammation. Dubbel ögoninflammation, hosta, feber och det bara, du vet, det är inte riktigt över än. Jag har ätit så mycket penicillin. Satan, vilken dos jag fick. 6 tabletter om dagen, tack och hej. Och man tror ju att penicillin är så här, får man bara penicillin, då löser det sig, det slår ut allt.
Ja.
Det gör det ju inte.
Funkar inte så?
Nej, penicillin fungerar. Som Max förklarade för mig, om jag minns rätt nu, penicillin tar liksom bakterier, men inte virus. Och när du då har en god mix av både och, så ja. Så att jag låter lite sämre än vad jag brukar. Jag låter ganska så här knorrig och skånsk i vanliga fall. Och nu är det ännu värre. Jag ber om ursäkt för min kassaröst liksom. Men det får ni bara leva med.
Jag tycker den är fin.
Men ja. Det är... Nej, det är inte ljudporr. Det är det inte. Men jag gör så gott jag kan.
Ja, men du får bara börja röka så får det bli sån... Ja, men en skånsk rögetant.
Jag har ju en skånsk rögetant till svärmor.
Ja, jag har ju spelat in. Jag har ju hört hennes röst. Jävlar alltså.
Jag har spelat in henne lite, sånt här får man inte säga i podd och sånt här får man absolut inte göra. Men tryggt rum, det här är ju bara en podd som vem som helst kan lyssna på. Men ibland när min svärmor sjunger för mitt barn så har jag spelat in lagt i svampchatten. Och folk bara...
Det är jättemysigt.
Men, inte det Max pappa? Bara, nej, det är svärmor.
Det är superhärligt ju.
Fantastiskt, alltså, så här, att banka i sig ett paket cig om dagen hela jävla livet, det gör saker med kroppen tydligen.
Man det gör ju tro. Det.
Gör ju det, alltså, satan. Du har ju spelat ett spel som jag är jäkligt sugen på. Jag blir inte mindre sugen när du och Ludde hela tiden pratar i svampchatten om hur flippigt och kufiskt det här spelet är. Vad är det du har spelat klart?
Learning about people is a kind of adventure, a way of exploring lots of little worlds that exist within the fedora. Even if one of those little worlds looks barren and uninhabitable from the outside, usually when you make contact with it, you'll find plenty of life and laughter there.
Hello again, my alien fish bud. How are you doing? Too bad you can't tell me.
Mm. Nu har jag spelat klart Harry Halibut. Jag vet att Ludde har snackat om detta. Jag har inte hunnit lyssna på vad han har haft att säga om Harry Halibut. Men det är ju ett... jag skulle vilja kalla det för ett unikt spel. Det är det här äventyrspelet som... Ja, men det är det här äventyrspelet som ser ut som att det är gjort i stop motion med dockor och så.
Ja, det är inte det.
Jag tror det. Jag har inte jo, det är det. Men det är ju också, men det är ju 3D-grafik liksom, det ser man ju, saker liksom klippar ju in i varandra och så där. Det är ju liksom inte de fysiskt, det är inte den fysiska dockan som är, sätter sig på den fysiska sängen liksom, utan det måste ju vara att de har gjort de här modellerna, dioramamodellerna och dockorna och så, och
det är liksom skannat in på något sätt. Det är en omvänd Trybobro. Det är typ för 4 år sedan kom det ett spel som heter Trybobro. Just det. Där gjorde de tvärtom. Bakgrunderna var verkliga modeller och karaktärer. De var animerade.
Ja. Här är det nog både och, tror jag, faktiskt.
Ja, men det känner man ändå att det ser man så fruktansvärt sällan. Så bara det i sig gör ju spelet unikt, och det är en prestation.
Det är väldigt, väldigt snyggt. Det är väldigt stämningsfullt, är det. Det är också väldigt, väldigt långsamt. Och tar ju sin tid, det gör det. Det är ett sånt här spel som man tror också att det är ett peka-klicka-spel, liksom äventyrspel med pussel och liksom klurigheter och så. Det är det inte. Utan du går, en person säger till dig, gå och prata med den här personen, så går och pratar med den personen och säger de, gå och gör det här, så går och gör det. Så trycker du på en knapp och så gör det. Det finns några pyttesmå minispel lite här och där. Men det är väldigt... Jag fastnade ändå för berättelsen, för att den är så himla, himla konstig. Man är på den här undervattensstationen som visar sig vara ett rymdskepp som har lämnat jorden för typ 50 år sedan, för att under kalla kriget så ville de skicka iväg folk för att det här kommer gå åt helvete liksom. Och så kraschar de på en planet som visar sig bestå av bara vatten. Så nu bor de ju under vattnet. I det här skeppet som de har byggt om till en undervattenstation. Nej, men det är så jäkla flippigt det här spelet. Jag vill inte riktigt liksom avslöja vad som händer. Och jag vill inte ens avslöja vad som händer i slutet av kapitel 1. Liksom på den nivån. Man är under vattnet på en främmande planet. Det kommer hända saker liksom. Och själva liksom vad det går ut på är att de människorna på det här skeppet, de är ju då liksom, ingen av de här människorna har ju sett jorden, för att alla är antingen födda på vägen under resans gång, eller födda på stationen under vattnet. Så det är så, han som är kaptenen har ju aldrig flugit skeppet liksom. Det vet han bara i teorin, för det har han fått lära sig hur man gör, men han liksom,
det har stått still så länge.
Ja, visst, så han är ju född där inne liksom.
Det är ju en extra rolig dimension det där. Det vet jag, det roar mig mycket. Jag, en av mina så här, riktigt liten favoritfilm, det är den här, du vet, den här lilla indie-rullen Mad Max Fury Road. Jag vet inte, det är inte så många som har sett den eller känner till den.
Ja, det är något trams.
Men det roar mig mycket i den filmen, hur de liksom refererar till saker och ting som de tror händer liksom på planeten innan katastrofen, så att säga. Ja. Och hur de refererar till saker på ett helt felaktigt sätt. Och det är så här, ja, bara, det ger, det är en väldigt rolig extra dimension. Så att, ja, när du säger det direkt så känner jag, det här, det här låter jätteintressant. Just det här, det är som en visklek liksom.
Ja, precis. Fast du slår med att vissa påskeppet borde ha varit på jorden. Jo, men det stämmer nog, de som är äldst. För att jag tror det är 50 år eller någonting som de har. 18 000 dagar, någonting sånt. Men i alla fall, så allting de vet om jorden har de ju läst om i böcker och sånt där. Och då är ju det, de ska ju ta sig tillbaka då. Och så de liksom kommer på, så mycket kan jag spåra för att det händer ju någonting i spelet. De kommer på då att, det kommer, snart kommer det en period där vi eventuellt kommer kunna lämna den här planeten, för att det kommer solstormar hela tiden. Så bara, men det kommer komma en paus i de här solstormarna, har vi räknat ut. Nu måste vi komma på hur vi ska komma härifrån. Hur ska man lämna atmosfären på en planet som består av vatten? Det är svårt att lyfta liksom.
Precis. Hur tar vi oss upp?
Men ja, det blir riktigt flippigt. Det blir, jag har inte jätte det är mycket personliga erfarenheter av psykedeliska substanser, men jag skrev det någonstans att om det här spelet inte kom till under syratripp så äter jag upp min hatt. Det är roligt. Det är väldigt, väldigt långsamt och väldigt, väldigt lite spel egentligen. Men det är en estetik och en berättelse som verkligen, och karaktärer som man verkligen, verkligen fastnar vid. Ja, jag vet, det finns ett tillfälle där du blir ombedd att du har liksom sidequests också, så du kan välja att göra så här, du lämnar brev till folk runt om på den här stationen. Och då måste du varje gång måste du liksom ta dig genom hela den här stationen långt som fan, leta upp någon som du inte ens vet vad de är för att lämna brevet till dem, och sen tillbaka till ditt rum för att hämta nästa brev, för man kan ju inte bära mer än ett brev åt gången, det förstår jag hela. Skitjobbigt, du kan inte bära mer än ett brev åt kongen.
Ja, men du vet där nere, apelsinerna tog slut för länge sedan, alla är förbjudiga. Alla är förbjudiga, det är tillräckligt att bära kläderna du har på kroppen liksom.
Ja, och jag vill ändå göra det, för jag måste veta vad den här blonderade, supervältränade italienska mellanstadieläraren vad det står i brevet som han får, och jag måste veta vad den här konstiga majoren får i sitt brev och sådär, för att, det är jättevälskrivet och superhärligt. Jag vet inte om de har gjort någonting annat. Slow Bros heter de, studion, jag tror att det är tysk. Kan inte tänka mig något annat, för att typ alla som i credits har antingen tyska eller turkiska namn, vilket säger mig att då är det tyskt. Ja, precis. Han som är liksom huvudskaparen så att säga, han säger på Twitter att han bor i Köln. Så ja, en tysk studio. Kul, spännande. Lite mer action nästa gång kanske.
Kanske lite mer spel i spelet.
Ja, precis. Men det är också, fan, de har suttit och knåpat ihop det här för hand, byggt alla de här små. Jag såg en liten video nu, man såg de har byggt pytte små gafflar och skedar och matskålar.
Och om inget annat så måste man ju konstatera att spelet har nog fått helt jävla okej täckning, för att jag har inte sett en sajt, en podd, en whatever de senaste två veckorna där den inte har funnits med liksom i någon slags titel för teckning. Som inget annat så verkar det som att det är väldigt mycket journalister och dylikt som har tagit sig
an det. Det är ju ett spelkritikerspel, det är det ju. Definitivt. Jag tror att det kan också vara ett spel som står och faller med Game Pass, för att det är ju där. Vilket alla spelare som jag har med mig idag är från Game Pass faktiskt. De har släppt en hel radda bra indiespel där. Nämligen precis det.
Såg det.
Så det var kul. Jag tycker ändå att folk ska testa det. Det finns på Game Pass, och jag tror att det finns demo också om man inte har Game Pass, som jag tror ger ganska bra insikt i vad, om det är något för en, så att säga.
Det är liksom det här spelet, alla tänker så här bara, det här är liksom, det här spelet är som en Wes Anderson film men det låter mer som en Stanley Kubrick film när du beskriver det, och det kan ju vara en väldigt bra sak också.
Ja. Ja, kanske storymässigt mer Kubrick och estetiskt mer som, ja, men de här Wes Anderson filmerna, ja, rävfilmen och hundfilmen.
Rävfilmen och hundfilmen.
Ja, Fantastisk Mr. Fox och den här
Isle
of Dogs, ja precis. Yeah. Är ju inte helt olikt faktiskt estetiskt.
Är inte helt omöjligt. Ja, men så är det verkligen. Another Crab's Treasure.
Ja, det kom också på Game Pass nu alldeles nyligen. Och det kommer från en studio som jag känner till sen innan som heter AgroCrab. De gjorde ett någon slags typ action roguelite som heter Going Under, som jag aldrig spelade men som såg så jävla coolt ut. Så här low poly, jättemycket färger, lila och grönt och neonblått och sådär. Sådana slags typ hej, du vet, Hades upplägget fast super spaceat. Another Crab's Treasure är deras take på Souls-spelen, alltså liksom Dark Souls och Bloodborne liksom. Det är helt den, fast om via Nickelodeon liksom.
Väldigt, alltså det är svårt och, det är svårt för att inte säga omöjligt att inte tänka på svamp och fyrkant.
Nej, precis. För jag och mitt stora barn, han ville spela med mig igår. Och så skulle starta någonting. Vi skulle starta Goat Simulator 3 som vi har spelat, som också är väldigt roligt. Vi skulle starta det, och det är på Game Pass också. Och då såg han Another Crab's Treasure, så bilden för Another Crab's Treasure där. Bara, vad är det, pappa? Jag vill spela det med krabban. Jag bara, det är nog jäkligt svårt. Och det var det, han kunde inte spela det. Men det ser ju verkligen ut som ett... ja, men...
spel.
Som svart på fyrkant, som ett barnspel. Men så är det liksom Souls svårt, typ. Kanske inte riktigt. Men det är liksom i princip samma mekanik. Du är en liten krabba som heter Krill, tror jag. Ja. Som han lever i sin lilla damm. Och så kommer en haj, det var en pinne med ett hajhuvud på som sticker upp i vattnet.
Ja, precis.
Och är då en lone shark som berättar att nu finns det en ny grevinna som här som bestämmer i området och alla ska betala skatt. Och så har man då inga pengar och tar han en skal. Och så måste man... man
är som en liten eremitkrabba liksom.
Ja, just det. Man är inte en krabba där. Man är ju en eremitkräfta, så är det ju faktiskt.
Blir det tekniskt sett.
Ja, det stämmer ju faktiskt. Så det... mekaniken här, och så ska du då ta dig ner i revet för att kunna betala av din skatt, och han är väldigt så här godtrogen och så till en början. Och få tillbaka sitt skal helt enkelt, han vill bara chilla i sitt skal. Så du har ingen skal från början och då kan du inte försvara dig, så du hittar en gaffel som du har som ett vapen, liksom en hummergaffel. Men så hittar där du olika saker som du kan ha som skal. Så det första skalet man får är liksom en läskburk. Och då kan du gömma dig i den. Och så har den liksom en durability så att dina skal går sönder. Så det är inte som att du har en sköld som du alltid kan försvara dig med. Utan det här skalet har en viss hållbarhet. Och sen när det går sönder så har du ingen skal. Du får hitta någonting annat. Liksom. Så jag har hittat liksom en läskburk. Jag har hittat ett bananskal. Jag hittar någon slags... jag har spelat kanske en timme eller så, kommit till den liksom första bossen typ. Och det är liksom samma sorts combat och sådär. Du utforskar istället för att du får souls så får du sådär mikroplaster som du delar av bitar av mikroplast som du då använder för att levla upp vid en bonfire, fast det är ett stort snäckskal liksom, istället som du kryper in i och levlar. Det är ju inte är ju inte lika tight som ett Souls. Det är ju verkligen inte bland de bästa Souls-kopiorna heller vad gäller liksom känslan i striden och sådär. Men det är ju roligt att det är ett helt annat, för att alla Souls-kopior är ju också ond, bråd, död, allt är misär och skit, för att det är på något sätt så, när jag ska inte säga att From skapar den här genren, men de liksom, när de förfinade den här genren och gjorde den superpopulär, så tog alla med sig det att allting också måste vara piss och röv och misär.
Jo, men
alltså, det är oavsett om det är sci-fi spel eller fantasy liksom.
Ja, precis. Ja, men det är precis som att de här liksom svåra, utmanande spelen måste också komma med en väldigt moody estetik, för det är så här, för de två hänger liksom samman punkt slut, på samma sätt som att väldigt länge kändes det som att liksom, det var svårt att göra liksom Mario-eska plattformar, så ska det vara färgglatt och lite plastigt liksom.
Och det ligger, men det är också faktiskt
på något sätt så här. Ja.
Det ligger någonting i det, för att det känns lite konstigt med den här grejen med Souls-spelen, är att du är alltid på helspänn liksom. Du har alltid, det finns alltid en nerv, och det är lite konstigt när alla karaktärer är gulliga små krabbor och små liksom fiskyngel som har så fiskekrokar som de har liksom satt fast på sitt huvud för att kunna attackera med, och allting är jättegulligt, ja, och så det, rolig musik. Det blir lite diskrepans faktiskt.
Ja, det är lite, den är lite så här, först tittar man på estetiken och ser man så här bara, det här ser ut liksom verkligen som så här plastiga barnspel från 90-talet. Det har verkligen den här jätte, ja, men så här väldigt enkel grafik liksom på det sättet. Ganska fint, men liksom enkelt och
ja, det är väldigt enkelt. Det är väldigt lite detaljer och sådär.
Ja, ja, men precis. Det är ganska tomt det här havet liksom. Havet är djupt och tomt.
Yep.
Men och sen så bara sitter man liksom lite, man ser det så här bara, det är något som är lite jävla iffy med det här. Det är något obehagligt med allt det här skräpet som sitter fast i karaktärerna och har liksom blivit en del av dem. Också en märklig sak jag såg när jag tittade, för jag tittade på två trailers för att få lite känsla för det. Det verkar som att alla man möter är någon slags krabb- och kräftdjur. Är inte det, alltså mellan dig och mig här bara, är inte det bortslösad jävla potential om du tänker typ så här, tänker på så här, bara med som karaktärsgalleri till typ Hitta Nemo-filmerna liksom, Netflix och romanter och
jag har ju slagits mot små fiskar, det har jag ju, typ Spigg. Men det är också allting annat har varit krabbor och kräftor av olika slag. Första bossen är en stor blå hummer som är en riddare liksom, som har då, det är väldigt, väldigt gulligt, för att som lans, han är ju så är det ett sugrör, du vet, man kan få på lite snabba så här större ranger, kan du få inte de här som har, inte som har med plattlock som du sugrör, utan det är som kupol med sugrör, utan då är det liksom lansen med liksom handskyddet som han håller. Det är väldigt kul. Ja, men det är väldigt roligt. Så någon stor krabbboss som slåss med en stor liksom glasflaska så som liksom någonting säger mig att det, i det här spelet kommer finnas någon slags så rädda våra hav propaganda, höll jag på att säga, men budskap, att det är väldigt mycket så här är mycket skräp och plast och skit. Det ligger liksom så gamla flipflops liksom och flaskor och grejer överallt så ner på havets botten. Jag ska fortsätta spela det här för att det är ganska kul. Det ska bli intressant att se, det finns någon slags så magi och så också, men det tar jag så långt att jag kommit ännu.
Jag tyckte barnet, det var för svårt för barnet, det ser ganska mastigt ut. Men var det liksom så att...
Men det finns finns typ assist-mode, så här, det finns ett assist-mode du kan slå på som är bara give Krill, jag tror det står give Krill a gun. Och trycker du på det så får han en jättestor pistol på ryggen. Jag har inte testat det själv. En
jättestor
pistol. Ja, alltså en verklig, en skala 1-1 om du tänker, det är en eremitkräfta. Ja, med en riktig eremitkräfta med en riktig pistol på ryggen. Så.
Det är som att du och jag skulle liksom spänna fast en liten skåda på ryggen ungefär.
Ja, precis. Jag måste nog testa det liksom. För att se om det
är bara för att ha gjort det. Ja, men det, om inget annat så är det ju ändå påhittigt och kul med någon som bryter ifrån det här jävla deppiga, blöta fantasylandskap liksom.
Ja, precis. Det här finns, det finns då på Game Pass, men det finns också på PS5 och Switch.
Okej.
Okay. Och släpptes i förra veckan. Här var det heller bara att, men det är nog bara PC och, PC och Xbox, tror jag.
Mm. Vi satt och pratade lite om Cozy-spel innan idag i vår podd, vår dedikerade poddchatt. Jag tipsade,
här var det heller bara att jag också på PlayStation 5, förlåt, och Switch, sorry.
Alltså, känner du verkligen fortfarande det här behovet att du ska dela med dig de här sakerna?
Ja, det tycker
du
jag.
Gör det? Du gör det. Ja, jag har fan släppt det. För jag är så här bara, ja men nej.
Anna, jag jobbar som journalist i mitt jobb att informera massorna. Jag kan inte komma ifrån det. Jag är visserligen föräldraledig, men det sitter i.
Det sitter i. Men det är en slags yrkesheder hos dig. Och det är ju roligt. Men ja, Cozy-spel. Det pratar vi om. Och det är ju en, det har ju varit trendigt länge nu. Men det, och det är verkligen ingenting som avtar liksom så här, vad säger det att du ska liksom renovera gamla slott eller brygga jätteavancerat te. Trenden är här för att stanna. Det är liksom avslappning, må bra och rekreation är en och samma. Det är liksom oftast ganska bedårande förpackning. Du har spelat ett sånt spel som egentligen inte alls är riktigt i din smak, men vad var det? Manor Lord funkar inte.
Nej, precis. Jag skulle spela Manor Lords, som verkar vara ett sånt ganska hardcore bybyggar/medieval warfare-spel.
Att ha lite Souls-estetik, så har det typ Souls-estetik nästan.
Men det bara kraschade hela tiden, så jag spelade
det. Ja. Så istället så tog du dig an?
Botten i Manor istället. Fortsatte på Manor spåret. Mm. Men det här är faktiskt inte så långt ifrån mitt julhus som man kan tro.
Är det inte det?
But Botany Manor, det är så Pride and Prejudice-tider heter det, va? Jag har aldrig sett eller läst någonting om stolthet och fördom, så jag vet inte.
Det är ju Napoleon-eran, kan man väl säga.
Ja, men du är på ett du kommer till Botany Manor i någonstans i England då på 1800-talet och du ska utforska det här slottet då eller herrgården så att säga och odla olika växter. I varje liksom pussel så är det en sorts växt som du ska få att gro. På olika sätt och då kräver de ju olika saker liksom. Någon kanske, ja, men någon, det börjar med att en växt kräver bara fröet kräver bara liksom jord och vatten och en viss temperatur och då finns det ett ställe du kan ställa krukan och ställa in en vrida upp och ner liksom en, ja, men ett element helt enkelt. Och sen får du då genom ledtrådar runt om du utforskar det här stället som du börjar på då. Och genom ledtrådar där igenom. Ja, men den här växten, den växer bara, den gror bara under de här temperaturspannet. Och så får du, har den 3-4 olika ledtrådar som du ska liksom slå ihop för att lyckas få det här fröet att gro då. Och sen kan det vara någonting, ja men lite senare kommer det här fröet. Då får du läsa liksom, så kanske du hittar på så någon tidningsurklipp om en gammal, det var en skogsbrand här och sen så lär du dig att men vissa fröer de gror bara efter skogsbränder och då kommer du på att men då ska jag ju slänga det här fröet i elden innan, ja precis, jag ska elda ner hela jävla stället och bara dra därifrån. Ja.
Hela familjen stryker med.
Precis. Nej, men jag huttade den här i öppna spisen då i köket liksom, för att få det, och då spricker det och då kan jag få det att gro. Sen på den nivån så blir det svår, liksom mer och mer komplicerat. Jag har inte spelat det här särskilt länge heller. Men jag skulle säga, för det jag menar med att det är inte så långt ifrån det jag gillar ändå, är att jag skulle likna det här spelet mest kanske vid The Witness. Pusselspelet. Fast med färre pussel. Färre och större pussel. Estetiken är också ganska lik.
Low poly,
väldigt ljust och glättigt, fina färger så. Sen verkar det, nu som sagt jag har inte kommit jättelångt, men det verkar inte vara riktigt så hardcore svårighetsmässigt som The Witness, och heller inte riktigt lika, nej, inte lika så mindbending. Jag förväntar mig inte att du vet, typ, ja, titta upp mot himlen och få en uppenbarelse och sen hitta en helt ny värld i spelet liksom. Det tror jag inte.
Inte denna gång. Men är det, för du säger att det här ändå är lite mer din flavor i, när det gäller cozy-spel. För cozy-spel känns inte alls riktigt som din genre. Men det är kanske,
ja, också det är det egentligen.
Vi har kommit fram till att det finns ingen genre som inte är din genre.
Nej,
men det, men kanske också det här att det ser och verkar ganska befriat från tuttinutt.
Ja, förstår det är det menar? Ju. Ja, precis. Det är ju kom inte någon sån liten gullig blob med stora ögon och pratar liksom internetspråk och
sådär.
Det är liksom inte hipstritt på det.
Nej, du sätter beskriva Ooblets för mig. Fan, lägg av.
Det här är ju då, när studion heter Balloon Studios, så den är ju en brittisk studio. Det här är ju liksom British cozy, inte American cozy.
Det kan jag verkligen uppskatta, för det är någon annan, det är en helt annan ton där. Och sen också att det verkar så realistiskt. Du liksom springer ju inte runt med en stor ivig häxhatt och laddar kristaller i månsken för att du ska få dina frön att växa.
Nej, precis.
Och du är
inte
ju
i början i alla fall.
Nej, men det kanske kommer. Det är DLC att vi beskrev nu. Plus att du är ju lite av en trädgårdsnisse. Jag menar, jag ser ju här på dig, du är ju framför mig här på video, du ser ju liksom fem nyanser gladare och goare ut nu för att du har varit ute i trädgården idag, eller hur?
Ja, det var ju härligt. Såpa trädäck och olja grindar och sätta lökar och sånt, då blir man ju glad.
Ja, men det blir man. Jag är samma. Jag kan inte göra så mycket just nu för jag är så satans dålig fortfarande. Men jag kan stå och se på medan min pappa gör det åt mig. Jag fick faktiskt köra lite trimmer idag. Så det är så. En sån där stor med sele.
Jävlar.
Kände jag mig vuxen, så att säga.
men botten är med nu.
Blir det några timmar till?
Ja, kanske. Jag har ju fortfarande inte, jag har ju precis kommit till Cosmo Canyon i Final Fantasy 7 Rebirth, det bästa stället i hela originalet, så vi får se.
Fan.
Men Botany Manor kan då också, som sagt, det är också Game Pass ju. Men finns på Steam och Switch också. Bra Switch-spel kan jag tänka mig.
Men ska vi prata lite om vad vi streamar just nu? Vad streamar du?
Jag har ju börjat streama. Ja, det har inte blivit så mycket än. Jag har streamat två gånger på tre veckor. Men det släpptes ju en liten tv-serie som heter Fallout. Som jag tycker mycket om. Jag har inte sett klart hela ännu. Men jag tycker att den är jättebra. De träffar exakt rätt ton. Och är... vi har inget bra ord för irreverent, va? Någonting som är liksom irreverent.
Den var svår.
Ja, lite sådär. Det bryr sig inte riktigt. Det är inte liksom, det tar inte... Nej, precis. Mm. Och det är ju bra, för det gör ju inte Fallout heller som spel. Och så att jag har sett fem avsnitt eller någonting sånt där. Så jag har några kvar. Suger lite på dem, för jag tycker att de är så himla mysiga. Men då blev jag ju direkt sugen, som alla andra, på att spela Fallout igen. Fallout 4 blev ju det bäst säljande spelet i hela Europa den veckan som serien började.
Ja, jäklar, alltså.
Vilket är sjukt, för att det är sex år gammalt eller någonting.
Det är
Och jag tror det låg fyra Fallout-spel på topp 10-listan den veckan i Europa. Vilket är helt sjukt.
Jag, det blev verkligen Fallout-veckan då.
Ja, verkligen.
Vad det var snack.
Ja, och de fortsätter väl ligga högt också. Nu släppte de ju en sån next-gen-uppdatering, ja, current-gen-uppdatering då till Fallout 4 som gör det lite moderna också. Jag kan tänka mig att de gärna hade önskat att de hade ett Fallout 5 nu.
Som bara kunde så här lite snyggt, bara, där kom ja, den, varsågod.
Det var ju, ja, ändå den stora anledningen till att de har gjort alla de här remasterna på på The Last of Us, som egentligen inte behövdes, men det var ju för att ha något nytt spel att sälja när serien kom. Men i alla fall, då blev jag ju sugen på att spela Fallout New Vegas, såklart, för att som nu jag. Så jag gjorde det.
Det är ditt favorit Fallout?
Jag vet inte riktigt, för att jag har spelat det en gång när det kom. Jag har ju varit väldigt, väldigt glad alltid i de gamla, alltså Fallout 1 och 2. Men sen vet jag inte riktigt vilket som är min favorit. Jag liksom gillar all Fallout. Var väl inte jätteförtjust kanske i byggandet i fyran. Men jag skulle nog kunna komma in i det i Fallout 76. Som jag varit lite sugen på att testa. Trots att det är ett online-spel.
Det finns.
Det är jättepoppiskt nu. Och det har ju tydligen blivit bra. Det är det som är.
Jo, men så det. Alltså, det är så. Släng tillräckligt med resurser på någonting.
Ja,
precis. Till slut så har du polerat en bajskorv.
Ja, precis. Men så jag drog igång Fallout 76, hade Peter med mig i första streamen där Rad Scorpion smyger runt eller springer runt och skjuter folk i ansiktet i vildmarken. Och så hade Glenn med mig i andra streamen tills hans stackars barn vaknade och var sjukt och var ledset. Då fick jag vara själv. Men det är jättekul att spela Fallout New Vegas. Det är ju ganska stort. Alltså det är ju ganska många tiotals timmar. Det är ju inte mindre än ett vanligt Fallout-spel.
Nej, det har man ju förstått. Vad är det för typ av karaktär du har byggt? Vilka
Vi kör på guns. Alltså vanliga guns, inga jävla energy weapons. Så blir det som jag nästan alltid gör, att det blir lockpick och hacking. För att jag gillar att... det stör mig att vara någonstans och inte kunna utforska allt.
Ta sig in. Ja, precis. Man vill ta sig in i saker.
Ja, och så vill jag ha lite speech och sådär också. För att det är ju ett... det är ju inte Bethesda som gör New Vegas, utan det är Obsidian. Och är någonting som Obsidian kan, så är det ju berättande. Liksom.
Mm.
Så det vill man ju, så här, karaktärer och berättande och sånt liksom. Så jag hade glömt bort hur mycket jag gillade New Vegas, och det skulle bli väldigt kul att förhoppningsvis komma igenom det igen. Vi får väl se om jag lyckas streama hela spelet. Det är inte alls säkert, men jag ska lägga upp något inlägg på sajten och sådär, så man kan recappa om man vill hänga på, och så kör jag när jag kan, helt enkelt. Det är så det får vara. Jag har lite livssituationen just nu, är lite svårt att bestämma
en
viss dag eller sådär liksom, utan det får bli kanske samma dag eller sen. Man kan alltid kolla VODs i efterhand.
Oja, om man vill hänga med. Nej, jag vill också väldigt gärna. Fallout är ju, jag brukar prata om att det är liksom den främsta av serier som jag har missat, som jag verkligen står och tittar på från sidlinjen och bara så här. Du verkar fin och rolig och bra på alla sätt och har ett enormt omspelarvärde, och jag skulle vilja ha tid för dig. Men det har jag inte. Men jag har en sambo som har spelat mycket, älskar framförallt tvåan skett mycket. Så att, och han har tittat på några avsnitt av serien. Och jag sa det, för vi tittade precis klart på Shogun tillsammans. Fortfarande varm rekommendation. Det var bra hela jävla vägen i mål. Och han sa att han skulle kunna tänka sig att börja om på Fowler och titta på det med mig. Och det är ganska kul också att titta med någon som kan det och som bara kan sitta och spotta referenser och bara, men det är det och det refererar till det här. Och rolig historia om det här. Så som jag tänker att han tycker att det är att titta på första avsnittet av X-Men 97 med mig. Där jag satt och mansplainade oavbrutet genom hela avsnittet. Han var enda jävla sak. Han hade säkert jättekul genom hela det avsnittet.
Men Fallout är ju verkligen en sån serie. Där är det ju nästan liksom någon slags världsrekord i referenser till spelen. I så här bara det. Prylar och saker som händer, namn och kameravinklar och ljudeffekter och liksom allt, verkligen. Nästan så det blir för mycket. Nej, det blir det inte. För det är ändå så tramsig serie. Det hade varit konstigt om man gjorde så i något som så här, typ The Last of Us eller någonting som är superseriöst. Men nu är det så tramsigt, liksom hela världen är ju tramsig och ska vara det.
Jag undrar lite mer med det. Jag vet att det är en sån sak som kan verkligen störa mig när det blir för mycket. Jag kan verkligen överdosera ganska snabbt på fanservice och tycka att det blir tråkigt, irriterande, störande. Men som du säger, Fallout har alltid varit så himla tongue-in-cheek och lättsam. Ja. Så där kan man verkligen komma undan med väldigt mycket mer.
Och köttigt. Jag passa på. Jag hoppas du var beredd på att det är jävligt köttigt. Mycket gore är det ju. Det är det ju i den serien också. Jag menar, perken man alltid väljer är ju Bloody Mess, bara för att se kroppsdelarna flyga. Liksom.
Ja, men jag har ju förstått att de har en viss... Men ta lite lättsamt på det där också, det där med liv och folks kroppars integritet och intakthet, så att säga. Så här. Och alldeles gutt, det får man. Jag ska också passa på att tipsa, alltså fan vad min röst inte håller. Här är som en jävla målbrottskille här. För på streaming så ska jag och Linus väcka Gotta Draw Fast ur sin förtidiga död sarkofag, whatever, liksom, sin förtidiga grav. Vi har ju inte kört det på åtminstone, jag tror kanske, det nog fanns något 4 år, för jag har haft för dåligt internet. Ja, jag har haft uselt internet. Det har inte gått.
Ja, finns det inget vettigt internet i din del av landet, eller? För du flyttar ju bara från ställe till ställe med uselt internet.
Det enda ni kommer ihåg är när jag har riktigt dåligt internet, och det har ju egentligen varit typ en fjärdedel av tiden jag har varit på svampriket. Men ni minns ju bara det neggiga.
Jag har inte haft dåligt internet en enda gång sen jag började på svampriket.
Nej, men alltså så här, det var knack där i några år när jag streamade från Västerkarp innan vi fick ordning på det. Men sen har det varit bra, men nu de här 3,5 åren så har vi inte haft fiber. Och det har vi pratat om så jävla ofta i podden, för alla frågor och alla tar alla lyssnare måste vara så jävla trötta på det. Nej, men det är gött att vara i villakvarter med fiber. Det är det.
Ja, det.
Så det går då fast på söndag den 5 maj klockan 2. Och då är det ju liksom chatten som önskar figurer som jag ska baka ihop. God Draw Fast, ifall ni inte var med när det begav sig. Det är en videoserie där jag sitter och ritar figurer på studs, eller på uppstuds, på volley där och då, så droppar Linus eller chatten 2 stycken tv-spelsfigurer, och så ska jag rita dem fast som en. Detta bottnar i att jag en gång kritiserade en video som Linus skickade där någon ritade någonting, och jag tyckte att de ritade så jävla långsamt. Och så blev det liksom någon slags tånt av det och upp till bevis, och jag bara, jag ska visa dig, lilla blonda höjk, hur det går till. Och det har jag gjort gång efter gång. Jag tror vi gjorde 6 stycken ganska mastiga avsnitt. Så att, nu är vi på gång igen. Nu blir det mer av den sorten. Vi ska nu också ha gäst. Folk har uttryckt intresse av att sitta med. Jag vågar inte lova något, men jag tror att någon får vi nog med oss. Och det
man får ta
är
en kölapp, tror jag. Ja,
faktiskt.
Om man vill vara med.
Äsch då. Jag tänkte att vi skulle runda av med en ganska köttig pepphörna ändå. Jag har 4 spel, men kommer faktiskt att baka ihop de 2 sista, för att de är 2 stycken pyttesmå cozy-spel som är ganska lika. Det är bara lite olika
Då har jag ett kursspel till dig också.
Ja, så har du med dig ett spel?
Ja.
Oh.
Nej, jag bara, eftersom du sa cozy spel så har jag ett jag kan slänga in där också sen, om du vill.
Okay. Vill du ta det sista?
Det kan jag göra.
Mm. Då ska jag, sätter jag så här, jag sätter här i min fysiska lista, Niklas hemliga spel, skriver jag där. Ja, men då kör jag igång. Ska jag bara sortera här. Vi ska börja med indie-liret Closer the Distance. Och det här är då ett spel där man spelar en död person. Man spelar en tjej som dör i en bilolycka och hon... men liksom fortsätter att existera som någon slags ande, en slags närvaro, ett spöke. Som är en slags närvaro och hon fortsätter att försöka finnas där för sina nära och kära och även påverka dem att ta rätt beslut, bra beslut. Så det handlar om att du på fjärrstyrd själaväg så ska du influera liksom och hjälpa till att läka det här samhället som är liksom trasigt och ledset och ja men så efter din bortgång. Det var, alltså, jag har tittat runt så här, det är ganska mycket spel det här, det ser ganska köttigt ut för att vara ett litet indie-lir ändå, med mycket karaktärer och hela den här liksom lilla byn som man kan, ja, men som en liten kuststad som du kan lalla runt i. Det ser ändå ut att ha en hel del spel i sig.
Ja, karaktärer verkar ju ha lite så här stats och önskemål och
ja,
behov,
precis,
och sånt där som man kan... det känns som att man bygger relationer till folk.
Exakt.
I den här byn, va?
Byn heter Jesterby och du heter då Angela. Och du ska hjälpa folk igenom de här processerna helt enkelt. Och samhället ska läka. Och det verkar även finna någon så här, jag ska inte säga att det är ett överhängande hot, men det är ändå liksom någon så här att det här, du ska hjälpa dem på rätt väg, för annars så kan det gå åt fan liksom. Det brukar alltid vara så här att det finns någon så här impending doom i alla sådana här små stadsimulatorer av någon anledning, jag vet inte. Allt det här verkar väl helt okej. Liksom, det är lite roligt det här att man, okej, men jag spelar som någon som är borta och det jag kan göra är ganska begränsat och det är mycket sorg och det verkar väl helt okej. Men det som gjorde att jag ändå fångades upp av det här är att det har estetiken att backa upp det med, för att det är så här, okej, men ska jag göra allt det här och allt det här sorgliga, ganska tunga liksom arbetet, så ska det fan se bra ut och vara snyggt, och det tycker jag att det här spelet gör. Tycker det är ganska träffsäker estetik, och den här vindpinade lilla kuststaden ser verkligen just vindpinad ut. Den ser ut som en ja, men liksom, du vet, när du har gjort sockerkaka och ska avancera upp till en tigerkaka och liksom klickar i smeten och vispar runt i den så att få det här liksom snygga mönstret. Ungefär så ser det ut. Allting ser ut som att det har liksom ruskats om ganska rejält av att det bara konstant jävla blåser på det här stället. Och det är, jag tycker det är tilltalande. Det är någon slags, allting är liksom någon slags sepia-tonat. Som att det är liksom, man har spilt kaffe på allt. Och jag gillar det. Jag är där för det. Jag tycker det känns passande liksom för temat.
Mm.
Så att det vinner mig på estetik som så ofta är fallet när det är jag. Jag kommer också att tänka på spelet Lake. Kommer du, vet du vilket
det
är?
Ja, jag spelade det. Det är där man är brevbärare, va?
Exakt, man är brevbärare. Ja. Det är lite samma sak där, för man går egentligen, man kör runt sin lilla postbil och bara gör egentligen goda gärningar och peppa. Man kan också vara ett jävla rövhål. Jag var jättegod i Lake. Så jag var verkligen... Så jag kände att de här två hörde samman. Det här är ganska mycket snyggare i Lake. Det var ganska fult. Annars ja. Så hade Lake en mer grundad och lite lättsammare ton. Medan det här känns ganska lite tungt och lite pompöst. Men jag håller det på min radar. Jag håller det på min radar.
Closer Distance kommer... Mm. Förlåt, när jag ser det så tänker jag också på ett spel som jag inte kommer vad det heter, som är så jävla bra, som släpptes i omgångar, i episoder, och sista episoden kom för något år sedan, och då blev det
Kentucky Route Zero.
Ja, tack.
Yeah.
Jag bara route interstate. Lite Kentucky Route Zero vibbar.
Estetiken absolut, och lite det här lite tyngre liksom. Men det är, man är ju svag för en liten jävla fiskeby med liksom massa trasiga människor med bekymmer som är lite quirky. Fan, jag är bara människa trots allt. Kommer 2024.
Det är i år.
Det är alltså, nu. Faktiskt alla mina spel kommer i år. Mm. Nästa spel är, ja som sagt, du gillar ju alla spel och alla genres. Yep. Men nästa spel är ändå lite mer ett Niklas-spel, för det är Earthblade nämligen. Earthblade är som vi hellre kallar det, nästa Celeste.
Ja.
Mm. Men det är så här, vad heter nästa Celeste-spel? Folk bara, det heter nästa Celeste. De bara, nej, det heter Earthblade. Ah, men spelar någon roll? Och man bara, nej, egentligen.
Precis, när visades det? Kan det ha varit i somras där någonstans? Summer Game Fest-tiden, va? Någonstans där.
Det kloppar upp. Alltså man fick logga och sånt. Det har funnits i min pepphörna länge, länge, länge. Så att det har ändå, de utannonserade tidigt liksom. Men de putsar säkert. Celeste var ju ett spel med bredd och djup och längd och fan och hans moster liksom. Så, här, så att det var ju ingen liten pixelbagatell precis.
Nej. Visst är det så att Earthblade ska vara mer av ett Metroidvania, va? Än ett,
det ska vara mycket av ett Metroidvania, för att det står överallt att det ska vara det.
Ja, vilket för mig är väldigt positivt, för att jag är mer av en Metroidvania än en plattformsperson, även om jag gillar plattformsspel också. Ja. Men det här ser mycket mer ut som min jam.
Oh ja, och jag tänker ju på Celeste som jag har liksom så här kikat över axeln och tittat lite på, för att det blev en sån grej när det kom. Och man tänker att ja, men det här spelet hade nog inte mått dåligt av lite utforskande. Annars är de ju väldigt snarlika, liksom så här. Settingen är ändrad, men det är det här. Alltså man tittar på det och man ser direkt att det är Celeste-utvecklarna. Och framförallt hör man direkt att det är dem.
Och ja, det är väl samma, kompositör hon heter. Åh!
Oh. Så att du inte kan ta den bara så. Nej, jag kan inte heller på.
Det skulle komma. Nej, jag tänker på fel person. Inte Arhack. Men i alla fall.
Men det alltså handlingen är väldigt så här, man bara, alltså, man läser det så bara. Du är ett mystiskt child of fate som har återvänt till jorden. Förlåt. Ja, säg det en gång till.
Jag var tvungen att kolla upp det. Lena Rain. Jag var tvungen att kolla upp. Väldigt bra soundtrack ju.
Ja, jävligt bra musik, verkligen. Så himla stämningsfullt. Man liksom bara, åh, jag vill att alla 2D-pixelplattformar ska låta så här. Och inte så där jobbigt som de oftast låter. Men det är så här, ja, du ska utforska mera. Du möter mycket karaktärer. Vissa är goda, vissa är onda. De blir dina vänner, de blir dina fiender. Ja, men man är ju taggad på det här. Framförallt så känner jag väldigt många som gillade Celeste satans mycket, och man är glad för deras skull, för man bara, ja, men det verkar som att du kommer få mera och ändå lite bättre, för att det är
Celeste var ju otroligt bra.
Jag har ju förstått att det var en grej som folk gillar som fan. Ursäkta mig.
Oj.
Alltså.
Så Maddie... Maddie Makes Games är ju, alltså Maddie Thorson är liksom hon som ligger som liksom huvudpersonen bakom de här spelen, har ju inte släppt ett dåligt spel. Det är ju Celeste och det är ju Towerfall, va? Det är bara två spel då, men det är en jävligt bra track record.
De bägge två liksom slog ju stenhårt och blev ju var ju med på varenda topplista över det årets bästa spel, verkligen högt upp dessutom.
Verkligen.
Och det står att det kommer snart, att det är på gång nu, så att jag hoppas ni inte ska behöva vänta så jäkla länge, alla ni som är taggade på det.
Jag börjar bli lite nojig för att det inte har visats någonting sedan... Okej, okay, Earthblade visas på The Game Awards 2022. Så vi är liksom uppe i ett och ett halvt år sedan det senaste var någonting. Lite...
Man är ju, det är många, så fort man nämner ett spel detta året så är alla så här bara, ja, fast du vet, vad som helst kan hända, det är mycket förseningar. Det är, känns som att det är någon slags mini-covid igen, på något sätt. Det, allting dras med mycket förseningar, alla är jävligt nervösa, jag vet inte. Eller så har vi bara blivit gamla och ängsliga. Mm. Men nu så kommer det två stycken tätte små cozy-spel. Det är alltså sådana här, vet, bygga hus, renovera upp ett jävla ruckelspel. Ett är ute och ett kommer komma i år.
Jag tror att ett är ute och ett är inne.
ett är man bara ute, ett är man bara inne. Hade ett rätt bra tema i och för sig, men nu gick jag inte dit. Men det här som jag tänker börja med är redan ute. Så det kan ju vara kul att en jävla gång skulle i en pepphörna bara kunna springa in och köpa det. Jag tror till och med att det är 10% rea på Steam just nu. Och det heter Summerhouse. Ett ord, Summerhouse. Och det ser ut som... Ni vet, det finns mer än två sorters Studio Ghibli-filmer. Men det finns ju liksom väldigt tydligt så här... Fantasy-saga, Studio Ghibli. Och så finns det... liksom centrala Tokyo Studio Ghibli som utspelar sig liksom i stad på något sätt. Det här ser ut som de Studio Ghibli som utspelar sig i stad, kan man väl säga.
Fast det är aldrig det är aldrig typ så i centrum är det ju så här, men det är ju så här i närheten av en stad, en stor stad typ.
Det är alltid så här, du har nära till bergen och till någon vacker insjö.
Ja, platser som inte existerar på riktigt. Liksom. Du kan inte bo i stan och ha ett jättevackert berg och en insjö på de andra kanterna på din tomt. Liksom.
Vet du inte? Du har inte varit i hela Japan utforskade.
Nej, jag har inte varit i Japan alls faktiskt.
Nej, vem har det? Inte jag heller. Inte jättesugen, ärligt talat.
Ett av de ställen jag är mest sugen på att åka till hela världen, tror jag faktiskt.
Men du är ju en resande människa, det är ju inte
jag. Ja.
Har det inte riktigt i mig, liksom. Det här är ett mycket, mycket, mycket litet spel som går ut på att du ska bygga ditt summerhouse. Alltså de här ställena som folk som inte redan bor på landet och bor liksom på idylliska bondgårdar som jag åker till på sommaren för att liksom komma bort från staden. Och så bygger du sketfina sådana hus med mycket, mycket detaljer. De är verkligen, alltså det här är ett snyggt välgjort spel i sin liksom väldigt blygsamma förpackning, eller man ska säga. Och man kan välja att göra dem lite så innerstad, du kan välja att göra dem vid vatten, du kan välja att göra dem i öknen eller i skogen. Och så bygger du de här urtjusiga jädranshisen. Jag sitter och har det rullandes här i bakgrunden, och det som jag verkligen gillar med det här spelet är någonting som jag ska ta tillvara på mycket när jag jobbar och gör bilder, det är att det finns ett visst mått av realism i allt det tuttenuttiga. Så att alla de här husen har, du vet, någon gammal parabolantenn och en AC-anläggning. Det står en soptunna någonstans och det förfular inte, utan det snarare förhöjer, för att det liksom, det får det att kännas grundat på något sätt. Jag uppskattar det som fan. Jag tycker det här ser förtjusande ut. Och jag menar så här, vill du inte själv prova det? Har du kids? Sätt det handen på kidsen. Varför måste de spela Fortnite? Det är inte mänsklig rättighet att spela Fortnite för en 4-åring. Låt dem spela lite Summerhouse istället. Det är bedårande. Visst håller de med mig?
Ja, gud ja. Men det är ju precis, det är ett sånt där spel som inte har några stakes. Alltså det är inte så att du har så här mycket pengar, du ska bygga hus, utan du bara bygger liksom.
Du bara gör fint.
Jag spelade en del Townscaper som gjort av en Malmö-utvecklare som det blev lite stort ändå.
Det blev ganska stort.
Det är ju bara du ritar ju bara ut hus liksom. Stadsdelar och så bara blir det så här, genererar städer, och så är det jättemysigt och fint.
Det kändes som att det var en liten forerunner där, liksom på den trenden.
Ja, det var tidigt, för det här har ju blivit jättepoppis nu.
Mm. Men det är nog nästan 4-4,5 år sedan Townscape kom. Och det, den trenden är ju pissstor verkligen. Mm. Nu försöker jag har tittat på ganska många, men plockat de här två, Summer House och det jag ska prata om nu. Och ändå varit ganska kritisk och nitpicky. Det här var de som jag tyckte var finast. Och såg, ja men det ser liksom initiativt lätt och roligt ut. För jag tycker också att det finns en poäng att de här spelen ska vara lätta och roliga och lättsamma också. Det är ju liksom lite poängen. Spel nummer två som jag tipsar om nu heter Tiny Glade. Det här ser inte ut som ett Ghibli-spel som utspelar sig inne i halvcentrala, halvstor japansk stad. Utan det här är snarare de här Ghibli-spelen som, eller Ghibli-spelen, Ghibli-filmen som är ute på landsbygden. Det här är mer, det är mera Laputa, det är mera Howl's Moving Castle. Jag tänkte ganska mycket på liksom top-down-vyerna som man har i Baldur's Gate 3. Kanske för att jag längtar väldigt mycket till det spelet och tänker mycket på det och vill spela. Men det är liksom
det är väldigt mycket ett brittiskt slott ju.
Ja. Ja. Så här du kommer liksom till gamla ruiner och ruckel och så börjar du piffa till, göra fint, bygga ut, bygga flyglar, bygga torn och det är verkligen. Grafiken är verkligen välgjord för liksom det enkla det är. Det är liksom en fast kameravinkel. Men det är riktigt, riktigt vackert. Fint ljusat. Allting ser, det ser ut lite grann som filmen Tangle. Den har också en ganska akvarellig, ja, ja, mjuk, varm stil. Det har det här också. Det är
mycket så skotska ljus. Höglandet vibbar på det här.
Fantastiskt tjusigt. Det som jag gillar extra mycket med det här, precis som jag gillar att det var papperskorgar och vägskyltar i det förra spelet, så gillar jag att det här spelet, när du liksom bygger ut en liten flygel här, då är taket lite grönt av mossa. Och det är liksom lite sprickor och puts som har släppt. Så att allting ser liksom, det ser inte nytt ut, utan allting ser lite gammalt ut och använt. Och det är, tycker jag, är liksom förtjusande. Det har liksom en patina redan från början. Det finns även små ulliga får som lallar runt och liksom, de dyker upp lite här och var. Och då kan du klappa dem. Och det gäller ju att trots allt.
Jag när ju en dröm, eller ja, den är ju inte så orealistisk, men om ett nytt Fable ju, det ska ju komma. Nytt Fable. Mm. Det kan ju vara många år borta än. Jag tänker att, tänk om man hade kunnat kombinera den här sortens spel, få in en sån här mekanik i ett Fable, typ. Att du bara så här ritar upp ett slott och sen helt plötsligt ska du också, så bor du där och har liksom dina typ undersåtar och äventyr och sånt där.
Fable är en väldigt bra referenspunkt. De har en liknande estetik med det här. Den här väldigt europeiska.
Jag känner att jag är sugen på något extremt brittiskt. Extremt brittisk fantasy. Det.
Ja, jag skulle, alltså det här och så plussa på lite Terry Pratchett, Monty Python humor.
Ja.
Ah. Ja, alltså jag har så stiva bröstvårtor nu. Vad det hade varit. Det hade varit så bra. Det hade varit så trevligt. Jag vill så gärna ha det. Ja, men där har ni två stycken små goa cozy spel, Summer House och Tiny Glade. Summer House är som sagt redan ute. Det kan du liksom överraska barnet eller sambon eller syrran med. De kommer fan bli glada. Bägge två är förtjusande. Och där är min röst slut och jag orkar inte mer och jag är så varm. Klart vad? Jag vet inte. Och jag känner att vi ska nog vara klara där för idag.
Ja, det tycker jag.
Bra Skåne. Bra jobbat. Alltså. Rögle är någon slags, går det bra för nu? Nej, det gör det
inte. Nej, de gjorde inte det.
Nej, de kommer bara ta silver antagligen, men ändå. Så är det i sportboll.
Ja, precis. De går inte så bra. De spelar nu, tror jag.
I detta nu?
Jag tror det, nu när vi pratar, tror jag.
Ja, klockan är 9:30 på måndag, ja, måndagkvällen. Och ja. Rögle spelar tydligen just nu. Då ska jag ringa min bror. Ja,
de ligger under, så vi kanske inte ska ringa honom.
Ja, men det är just det jag ska. Just det jag ska. Aha, jag ska ta, en paus. Jag ska ta en paus i febern och hostan, ringa min bror och vara elak mot honom för att det går dåligt för hans lag.
Nej,
ja, avsnitt 598. Nej. 498.
Ja, jag tänkte väl det.
Japp. Så. Bra jobbat. Bra jobbat för oss. Vi säger tack och hej.
Det blir bra.
Ha det bra allihopa. Hej på er.
Hej då.